Välkommen till Reformationen 500 år. En tv-serie där vi utforskar det arv som den protestantiska reformationen gett till mänskligheten, till det samhälle som vi lever i idag. Vi kommer att undersöka paralleller och ideal, värderingar, processer som vi ser idag som faktiskt är ett direkt resultat av den kamp som skedde för 500 år sedan. Mm. Jag har med mig i serien två historiker, Kenneth Jörgensen, kyrkohistoriker. Välkommen hit.
Tack för det.
Och så Mikael Mieres, lärare i historia. Välkommen.
Tack så mycket.
Vi ser tillbaka på det som skedde på 1500-talet och kan lätt se paralleller till mycket av de debatter och frågor som vi lyfter i samhället idag. Jag tänker direkt på religiös frihet till exempel.
Ja, ja, ja.
Kampen för social rättvisa.
Ja, just det. Ja,
det är också vetenskapliga debatter idag som minner lite om
och
det som ser det.
Logik och utveckling, tankeprocesser. Ja, ja visst. Mm,
vetenskapliga framsteg. Ja. Demokratiska fri- och rättigheter.
Ja. Just det. Mänskliga rättigheter.
Mänskliga rättigheter, ja, precis.
Politisk centralisering.
Just det. Många av de frågor, och också jag tänker på extremism, religiös
absolut.
Extremism, fanatism.
Ja, absolut, ja.
Som också är väldigt påtagligt för oss i Europa idag.
Ja.
Och uppmärksammat. Sådana här saker har ju mänskligheten kämpat med tidigare och vi kommer se det i den här serien. Just nu så uppmärksammar ju i den kristna världen protestantiska och katoliker 500-årsjubileumet utav reformationen. Mm. Och det sker i retorik och med termer av låt oss glömma, låt oss fokusera på det positiva, med i tolerans, gemenskap, som låter jättebra, förlåtelse. Men det kan också ge ett litet intryck ifrån oss som kristna att det var bara ett misstag. Det var inte så viktigt, låt oss nu gå vidare. Där jag tror att det finns mycket vi kan ta till oss och lära oss därifrån. Mm. Att det här var något alldeles nödvändigt för mänskligheten och för framförallt kristenheten och spridandet av evangeliet. Mm. Att reformationen fanns där.
Absolut.
Och att vi har fått det arvet med oss. Men vi ska prata då i det här första programmet om kärnan i vad som hände. Vad var det som skedde på 1500-talet? Vad var det som Martin Luther framförallt stod upp för? Vi ska prata om religiös frihet. Kenneth, vi befinner oss nu i ett Europa som är väldigt annorlunda på många sätt. Det Europa som vi lever i idag.
Ja.
Vad har hänt historiskt fram till 1500-talet?
Ja. Vi är nu kommit alltså på Luthers tid så är vi kommit till slutet av medelåldern.
Mm.
Och medelåldern var det som cirka 1000 år.
Ja.
Så när det gamla romerriket kollapsar så startar vi på medelåldern. Det är ofta skissert den vägen där. Och där var det kirken som hade monopol på religion. De hade monopol på det sociala samfundet. De hade också monopol på vetenskapen. Och de hade på många måter monopol genom politiken. Ved att de kontrollerade och styrte politiker och politiken.
En väldigt stark koppling mellan religion och stat, kyrka
väldigt
och stat.
Starkt, ja. Väldigt starkt, ja. Väldigt starkt äktenskap kan man säga. Men också i denna tusenårsperioden så var det spänning mellan kejser och pave.
Ja,
det var spänning mellan kyrkemöter och pave.
Mm.
Så det var också reformröster som protesterade mot det som skedde.
Ja, redan på 1200-talet framstod.
För det också så var det folk som protesterade. Det var grupper som protesterade.
Ja,
grupper med tusenvis av medlemmar som spredde sig utöver. Och så det var väldigt stor aktivitet. Det var också positiva ting som kirken stod för i denna tid.
Ja,
de sørgede ju för sykehus, hvis man blev syk. Så, och hvis man blev för fattig så kunde man få någon hjälp den vägen.
Ja.
Och vi ska inte glömma att klostersystemet stod också för positiva ting. Även om vi också kan finna många negativa resultat från det. Mm.
Ja, för även om det fanns ett, ska säga, ett system som kan kännas tryggt och att man får hjälp därifrån, så var det en väldigt stark, vad ska man säga, inblandning för medborgaren i Europa ifrån det religiösa etablissemanget. Beskriv en vardag, Mikael, för en medborgare i Europa.
den typiska personen i Europa under den här tiden, hans liv eller hennes liv var helt stöpt i religiositet.
Ja, ja.
Religionen påverkade alla aspekter av personens liv. Alla övergångsriter, alla högtider var religiösa i naturen.
Mm.
Så när du föddes så togs du för att döpas.
Just det.
Av kyrkan. När du trädde in i vuxenlivet så konfirmerades du av kyrkan.
Mm.
När du gifte dig så var en präst i kyrkan som vigde dig.
Mm.
Under det vardagliga livet, när du behandlade dina medmänniskor illa, när du syndade, så bekände du dina synder för den lokala prästen.
Mm.
Om du mot förmodan skulle utbilda dig så var det kyrkan som stod för utbildningen. Precis som Kenneth sa, om du blev sjuk så var det ett kloster, så var det kyrkan som tillhandahöll vård och läkekonst till befolkningen.
Mm.
Och om du blev fattig, samma sak där. Fattighusen tillhandahölls av kyrkan.
Ja,
och så till slut, när du dog,
ja,
så var det prästen som gav dig sista smörjelsen och begravde dig i jorden.
Mm.
Så hela livet var djupt religiöst, befolkningen var djupt religiös. Och kyrkan hade ett enormt inflytande i det vardagliga livet.
Ja. Ja, just det.
Och man kan utan att gå för långt säga att på många måter var det ett terrorregime samtidigt.
Mm-hmm.
För den enkeltes frihet fick inte lov till att komma ut.
Okay.
Det var med fara för livet hvis man gick in i en aktion och protesterade mot något som kyrkan stod bak. Eller som samfunnet står bak. Du måtte være modig hvis du skulle stå opp og si noe i den tid. Spesielt når det gjaldt doktriner, når det gjaldt læresetninger som kirken stod for. Der var det zero tolerance. Ingen toleranse. Så for mange mennesker som var sensitive, som var følsomme, som ønsket å følge sin samvittighet, som ønsket å gjøre det som var rett, som var i konflikt med det samfunnet stod for, så måtte man betale en stor pris for å leve i middelalderen.
Men hur såg kyrkan ut? Hur såg makten ut religiöst på den här tiden? Mm. Vad var det för typ av läror? Vad var det för beteende som man skulle kunna se?
Jo, det var ju ett lag från överst till nedover, ett slags hierarki. Och de överste var ju kyrkans män.
Ja.
Och statens män kom ju också på toppen.
Mm.
Och där var denna spänningen. Men nedover i lagene där så har du ju lärare, du har arbetare och så har du de helt nederst, bönder och de som har fått sin lilla jordfläck av myndigheterna till att brödföra sig genom det där. Och så måste de ge skatter av detta, men de äger ju ingenting. Det var ett feodalsamfund.
Just.
Ja. Och den här starka kyrkliga organisationen, låt oss tänka oss då att det kommer någon person och kanske får kontroll över den här väldigt starka kyrkoorganisationen, så kunde väldigt mycket tokigt hända. Och jag tror det är kärnan i det som du frågar, hur såg kyrkan ut? Hur uppfattade den vanliga befolkningen det här systemet?
Ja, just det.
Jag tycker att man ska vända sig till kanske två av de främsta kritikerna av det här systemet och innan Martin Luther, alltså John Wycliffe och Hus, precis. Där Hus då kritiserade kyrkans ofelbarhet. Vi hade ett system, vilket betydde att auktoriteten i systemet, det han sa, det var lag. Det påven sa, det stämde. Det var sanningen. Hus kritiserade det här systemet och sa, men kan det verkligen vara så att en man har rätt och alla andra har fel när det gäller Bibeln? Wycliffe då kritiserade den moralen, eller snarare omoralen som fanns i kyrkan.
Inte alla såklart,
det måste påpekas. Men det fanns en utspädd omoral och ett utspädd beteende som stack i ögonen på många, många, många i befolkningen i Europa under den här tiden.
Doktriner, vad var det för någonting som undervisades från det romerska kyrkan?
Jo, romersk katolsk teologi är ju en omfattande sak som har utvecklat sig helt ifrån de första århundradena.
Mm.
Och på en måte så är det en blandning av det som står i Bibeln och det som vi finner i hedenska religioner.
Mm.
Så romerkirken är väldigt konsekventa, för de säger att deras teologi inte är baserad på Bibeln. Det är inte sola scriptura som Martin Luther skulle komma med senare.
Mm.
Så de kan rättfärdiggöras i å ha en slik synkretisk oppenbaringsreligion nærmest.
Det bygger også på kyrkans tradisjon og erfarenhet gjennom historien.
Riktig, ja. Og noe som var veldig sentralt for kirken, det var jo, som Mikael har sagt, paven som den høyeste og den ultimative makt. Og så hadde de dette systemet som man var en del av, enten man ville eller ikke. Men man hadde sakramenter. Ja. Og disse 7 sakramentene, de skulle da bli den enkeltes vei til frelse. Hvis du bare var lydig mot sakramentene, og du gjorde det som de krevde, ja, men da var du på en sikker vei til himmelen.
Just, ja. Ja.
Så ble det jo bygd inn i dette systemet en sånn avlatshandel, eller indulgence på engelsk, avlatshandel, hvor man faktisk talt kunne betale for der man kom til kort. Man kunne betale for sine venner, man kunne betale for fremtidige synder. Dette var mot slutten av middelalderen at det ble kjørt inn som en måte å få penger til forskjellige prosjekter. Og det ble jo veldig, veldig korrupt etter hvert. For eksempel så tror katolikker at hvis ikke du har levd det gode livet slik som helgenene lever i denne verden, så kommer du i skjærsilden. Og der skal du da lutres for dine synder, og det tar 100.000 av år for veldig mange å komme gjennom skjærsilden.
Og det er en pine.
Og det er en pine, det er en konkret pine, det er som å være i helvete, men du kommer ut av helvete liksom. Ja, så det er ikke helt håpløst.
Nei, nei.
Men da kan altså du, mot slutten av middelalderen, når de innstiftet denne her avlatshandelen, så kunne du faktisk talt betale for din familie og for andre som var i skjærsilden ved å betale et godt beløp, så fikk du et dokument som sa, ok, de er sluppet ut av skjærsilden, og den berømte frasen, når pengen i kisten klinger, sjelen ut av skjærsilden springer.
Ja, just det.
Ja. Og de kom stolte og glade når de hadde betalt det. Noen ganger så kunne det koste en halv årslønn, et slikt brev. Så det betydde mye for folk for å få et slikt brev, men det var jo et bedrageri uten sidestykke. Gud er jo ikke slik at vi kan betale oss vei til frelse.
Just. Ja. Og det fanns många människor som jag sa tidigare, som kritiserade det här systemet innan, så befolkningen kände till att det var någonting som inte stämde med det här systemet. Ett annat exempel på omoral inom kyrkan var simoni.
Ja.
Alltså det är en term som används för att förklara när personer köper kyrkliga positioner, kyrkliga ämbeten. Det är vad vi skulle säga idag, korruption, helt enkelt.
Ja.
Du kunde betala då en summa pengar och så kunde du bli ärkebiskop över ett område, eller pastor, eller prelat, eller vad du nu ville bli. Och det här blev ett så stort problem, och de här personerna som kunde köpa de här ämbetena kunde ju såklart få väldigt mycket makt över olika områden och tjäna pengar från de här områdena för att samla in kollekten och samla in avlatspengarna och så här. Så det blev en vanlig utbredd praktik att man köpte på sig flera ämbeten. Så du kunde vara ärkebiskop här borta, du kunde vara präst över det där stället, du kunde vara professor på det där universitetet. Och det ledde till en annan sak som var väldigt ifrågasatt också, och det var prästerskapet som uteblev från sina uppgifter. Låt oss säga att du var präst i 24 församlingar och ärkebiskop i över 4 stift. Du kunde inte vara på alla ställen samtidigt.
Nej.
Vilket gjorde att det fanns mässor som prästen kom inte. För prästen var någon helt annanstans.
Ja.
Och det här var en av de sakerna som Martin Luther upptäckte när han var i Rom. Han kom och satte sig och skulle delta i mässan. Och prästen kom inte.
Ja.
För prästen hade viktigare saker för oss att göra.
Ja, just det.
Och här såg ju människor, och det kände ju människor i det här djupt religiösa samhället som vi pratade om tidigare. Och såg att någonting är fel.
Ja. Ett väldigt religiöst Europa för 500 år sedan.
Ja.
En stark koppling mellan kyrkan och staten. Men hur kunde det här drabba då individen? Ja, men, finns det exempel idag? Det är kanske svårt för oss att känna igen och tänka på ett system där religionen har så stort inflytande över en individs liv.
Det kunde drabba folk på det här sättet. Låt oss säga nu att vi hade till exempel Hus och husiterna och Wycliffe och det här gänget som var emot många saker som hände i katolska kyrkan. Vad gör du då om du är i toppen på ett väldigt auktoritärt system som har en monopol på allting? Jo, du förföljer dem helt enkelt. Du kunde bli utsatt för mycket hemska saker. Vi kan prata inkvisitionen eller annan typ av förföljelser.
Ja, vad var det för någonting?
Ja, inkvisitionen är nog det ondaste instrument människor har funnit på. På 1200-talet så blev det startet den institution som vi kallar inkvisitionen. Jag tror det var Innocent den tredje, en av de mäktigaste pavene som har levt. På den tid så florerte det med kjetterske grupper, folk som hade liksom hade adgang til Bibelen og ønsket å følge sin religion etter sin samvittighet. Og noen av de var forkvaklede og var langt vekk fra Bibelen, men noen av de var veldig bibelfokuserte. Og disse grupperingene, de var en trussel for den enhetlige kirke, den sentraliserte kirke. De stilte spørsmål ved om paven var den høyeste, om han hadde rett i alt det han sa, om vi kunne stole på katolsk teologi og så videre. Så det var en trussel til systemet. Så derfor søkte man og utrenske hele den vestlige sivilisasjonen i Europa, utrenske det fullstendig for slike kjettere, slik at vi alle tenkte likt, slik at vi alle var i skjønn forening med kirkens lære. Og det som skjedde, det var det at denne institusjonen ble plassert mange steder. Det var, den dro også over til Amerika som en institusjon, og du hadde en egen inkvisisjon i Spania som var spesielt grusom.
Ja.
Og der hadde man altså torturinstrumenter.
Yes.
Og hvis din nabo hadde mistanke til deg, Dan, at du var en kjetter, så kunne han bare rapportere om dette. Så kom de og hentet deg, og så ville de pine deg helt til du bekjente din synd.
Hva var det da som Martin Luther gjorde 500 år siden?
Martin Luther spikade upp då en rad teser, de 95 teserna,
ja.
Där han helt enkelt sammanfattade mycket av den här kritiken som vi nu har pratat om, ifrågasättanden av praktiken, omoralen och också teologin och doktrinerna i det som kyrkan trodde på. Viktigt att poängtera att Martin Luther, han var ju katolik.
Ja, just det.
Han var en katolsk professor.
Ja.
Så att det var liksom från början en inomkyrklig reformation. Så att ett uppmanande till hans studenter där i Wittenberg och till de andra professorerna, de kollegorna, att diskutera de här problemen som olika personer hade väckt och kritiken emot katolska kyrkan för att hantera dem och lösa dem på ett bra sätt.
Ja.
Och vad var kärnan i konflikten? Vad var det som skedde så senare? Vart utvecklade det sig till? För vi ser ju på Worms till exempel där det blev en tydlig splittring mellan Martin Luther och den romerska kyrkan.
Det stora spörsmålet var ju att Luther inte längre ville anerkänna paven som den höjeste.
Ja.
Och han ville inte tilkjenne i at paven hadde det siste ordet.
Mm.
Og han gikk jo også så langt som å si at kirkemøtene var også i konflikt med seg selv.
Just.
Mm. Så det eneste vi kan egentlig stole på i denne verden, det er din egen samvittighet, din eget resonemang og det du leser ifra Guds ord.
Mm.
Intet annet ville han la seg overbevise om.
Ja, han blir jo presset her.
Han blir presset. Martin Luther tror ju att påven, bara han får reda på de här sakerna som Martin Luther har hittat, att han ska ändra sig.
Ja,
och att systemet ska ändra sig. Han är lite
naiv
om man får säga så. Men när tiden innan Worms, och framförallt i Worms då, så blir han pressad av speciellt då den här katolska ämbetsmannen Eck.
Mm.
Han blir pressad hårt av honom, för Eck vill få Martin Luther att erkänna det som han misstänker att Martin Luther faktiskt tror, att påven är felbar.
Ja, just det.
Och på det sättet erkänna att han är en husit.
Mm.
Och då också kan straffas som husiterna, och hus blir straffat, alltså att brännas på bål.
Ja.
Och till slut då så får han faktiskt Martin Luther att uttala den här kända frasen. När Martin Luther står och säger i Worms så här: ja, jag är en husit.
Ja. Och en annan känt uttalande från Luther, där han beskriver mycket av det som han kämpade för, läser vi här. Han beskriver att såvida jag inte blir övertygad av bevis från skriften,
precis,
eller genom vittnesbörd, för jag litar varken endast på påven eller rådsförsamlingen, eftersom det är säkerställt att de ofta har haft fel och motsagt sig själva, så håller jag bestämt fast vid skrifterna som jag har anfört, och jag har endast förtroende till Guds ord.
Mm.
Och jag varken vill eller kan återkalla någonting, eftersom det inte är en riktig handling mot samvetet.
Mm.
Gud hjälper mig. Amen.
Ja. Jag vill ju säga Luther han hade ju levt i ett terror i sitt eget liv för vi kommer till detta punkte.
Ja.
Han hade prövat att frälsa sig på alla möjliga måter. Han sa att hvis det gick an att frälsa sig genom gärningar så stod han först i kön på att bli frälst.
Ja.
Han var alltså eminent som en sån självfrälsare. Ja. Och han var otroligt duktig på alla möjliga måter. Han läste mycket och han visste det man skulle veta. Mm. Och allikevel så sa det stopp. Han kunde inte finna fred med Gud.
Ja.
Han klart ikke å bryte igjennom. Og han følte, når han kommer til det punktet at han står fremfor keiser og alt dette her, så føler han faktisk alt at han hadde blitt plagt så mye av dette systemet. Han skylder dette systemet inntil, og han faktisk alt kjemper mot djevelen selv.
Mm.
Så derfor kommer dette ufattelige motet i han. Han er jo modig, han vet jo at han skal dø, men han står opp for det, og han tar selv initiativet.
Mm.
Og han vet at det er en sikre dødsstraff, det han gjør. Det må jo ha vært en motivasjon uten sidestykke i Martin Luthers liv, som kunne drive han fra skanse til skanse.
Mm.
Så det tror jeg personlig, så tror jeg at denne kampen han hadde, den var så intens at han var bare villig til å gjøre hva som helst når han var ute av den kampen.
Og den her kampen for samvittsfrihet, at ja, selv kunne få nærme seg Gud uten å gå gjennom systemet eller gjennom prester, at få frelsning endast utav nåd, av Guds forlåtelse direkte til meg, oberoende av hva jeg kan prestere eller åstadkomme eller gjøre.
Ja.
Den kampen leder ju så vidare av samvetsfrihet till en splittring
ja.
Av de som protesterar mot kyrkan och då Romkyrkan.
Ja.
Den protestantiska rörelsen utbredde sig i Europa som beskrivs här.
För Luthers tid så var allt blott här. Allt var blått till och med upp till Norge och upp till Trondheim och förbi. Det var blått.
Och det blåa på kartan här är då
det romersk-katolsk territorium.
Mm.
Så det var praktiskt talat hela Europa. Det blev ju ett brud med Östkirken på ett visst tidspunkt då. Men i Västeuropa så var den romersk-katolska kyrkan suverän in till Luther.
Just.
Och då sker jordskälvet. Och Europa blir splittet i två närmast. Du kan se i mittväst där runt från Schweiz och så mot Atlanterhavet och inåt så blir det plötsligt protestantiskt
territorium. Ja, vi ser de gula, orange och röda i norr, de protestantiska rörelserna.
Ja, den lutherska tron, den är ju starkast i de skandinaviska länderna och alla land som gränsar till Östersjön.
Mm.
Och ett gott stycke in i hjärtat av Europa. Men du har mer kalvinister i Nederland och också i Schweiz, och så är det lommor av kalvinisme där i Östeuropa. Mens England, det förblir anglikansk.
Ja.
Och Skottland, det blir då kalvinistisk, reformert.
De här grupperna, anglikaner, kalvinister, lutheraner, anabaptister, de sprider sig som protestantiska rörelser. I en reformation, den protestantiska reformationen i Europa. Det blev ju, även om de kämpade för frihet, för samvetsfrihet, så blev det ju också tyvärr, och det ska vi ju säga, det blev ju konflikter däremellan. Och det blev konflikter också krig så småningom mellan protestanter och katolska länder.
Ja.
Men vad är det då som vi har fått för positivt arv därifrån? Mm. Är det inte då bara blodutgjutelse? Är det inte bara då meningsskiljaktighet, intolerans och debatter mellan människor och samfund? Vad har vi fått härifrån då när det gäller vår religiösa frihet?
Det är inte ett misstag, utan det är idén om att du och jag som individer kan söka Gud.
Mm.
Du och jag som individer kan söka Gud. Och vi kan relatera till Gud efter vårt eget samvete. Ja. Inte efter vad någon prelat eller präst har sagt.
Just.
Det är det som gör reformationen till så vacker.
Mm. Och så i tillägg till detta, och som en del av det, det är det att Bibeln blev öppnad till hela folket för första gången i historien.
Mm. Precis.
Och det var ju den största gave mänskligheten kunde få.
Mm. Så här ser vi, även om det tog en lång tid sedan i en process, och vi ska se under serien här hur de här processerna utvecklas i Europa utifrån några av de här kärntankarna som man kämpade för på 1500-talet. Ja. Men det beskrivs ju av historiker att den religionsfrihet som vi åtnjuter på många ställen i världen idag och som vi upplyfter som något positivt, att alla har rätt i sin egen övertygelse och tro och vi behöver inte förfölja, trycka ner, döda och andra på grund av oliktänkande.
Det enda vi ska tänka på är att ha ett bättre argument.
Just det. Schaff, vem var det, Kenneth?
Schaffer er en av de virkelig store kirkehistorikere. Ja. Han er på listen av de virkelig store i den moderne tiden. Ja.
Og han beskriver då arvet ifrån den protestantiske reformationen på følgende sätt. Men över själen kan inte och vill inte Gud tillåta någon att härska utom han själv, alltså Gud själv. Därför invaderar världsliga myndigheter på Guds styre när de stiftar lagar om själen. Och detta korrumperar och förstör själen. Och vidare så beskriver han att den moderna utvecklingen av tolerans och religionsfrihet går hand i hand med det gradvisa frigörande band av unionen mellan kyrka och stat.
Ja.
Vad menar han här?
Han menar att när kyrkan inte längre har makten att genom staten förfölja oliktänkande så får vi sann frihet. Sann samvetsfrihet och sann åsiktsfrihet inom den religiösa sfären.
Ja, just det.
Så sann frihet kan vi aldrig få i kyrkan utan att vi har en fri kyrka i en fri stat.
Ja, precis. Just. Så för individen så var det ju här en stor frigörelse. Vi beskrev hur Luthers interna kamp teologiskt och rent relationsmässigt i min tro gentemot en Gud så blev jag fri i att Gud har gjort saker för mig. Det är fokus i evangeliet, att Jesus har gett sitt liv för mig. Och det spelar ingen roll vad jag gör eller presterar, för jag kan inte göra mig god nog själv. Och den frigörelsen rent frälsningsmässigt ser vi också i en frigörelse från det religiösa etablissemanget och trycket. För nu behöver jag inte gå igenom helgon, nu behöver jag inte gå igenom systemet eller organisationen eller präster för att få min förlåtelse. Jag kan komma direkt till Gud.
Mm. Det var en andlig revolution.
Och även om jag har den åsikten att jag kan komma direkt till Gud, så behöver jag inte bli förföljd eller förtryckt av det.
Ja, precis.
Även om jag blev det. Och den värderingen tar vi med oss idag. Där vi lyfter upp att tolerans, religionsfrihet är något oerhört viktigt för oss idag. Oavsett om vi tycker att det är jättekonstigt vad människor tycker och tänker religiöst. Så är det ett arv som vi får med oss ifrån den protestantiska reformationen, att respektera och tolerera människors olika åsikter och framförallt religion som vi anser som en viktig del i vårt samhälle idag. Vi vill rekommendera en bok i den här serien och den heter Från mörker till ljus. Om du är intresserad av de ämnen som vi kommer prata om här, demokratiska processer, vetenskapliga framsteg, social frihet, religiös frihet och politisk frihet, då ska du se till att få den här boken som beskriver väldigt mycket från historien och också bibliskt perspektiv, mänsklighetens historia och det som skett framförallt också under reformationen och dess utveckling. Se till att få tag på den här boken. Du kan skriva till feedback@lifestyletv.se för att få dig ett exemplar av den här boken. Så vill jag tacka dig för att du varit med, och också Mikael och Kenneth för det här första programmet där vi påbörjat vår börja få serie om reformationen 500 år. Var det ett misstag? Vår slutsats i början här, nej, vi har fått så mycket positivt av frihet, religiös frihet och tolerans därifrån att bära med oss som arv. I vårt nästa avsnitt så ska vi prata om vad för positivt vi har fått ifrån den protestantiska reformationen för vetenskaplig utveckling, så som vi uppskattar med framsteg och processer i fritänkande inom vetenskap i vår moderna värld. Missa inte det avsnittet, vi ses då.